Tänk om lyssnarna visste vad vi precis pratade om.
Det kommer man reda på.
Aldrig kommer vi bjuda in dem i det samtalet.
Men det var roligt.
Det var total. Det var inget snusk. Nej, det var inte det var på det inte. Sättet. Det var mer att det var väldigt privat.
Ja. Ja, just det.
Ja.
Nu är vi igång.
Jaså? Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 209.
Ja, välkomna.
Det här är det första avsnittet på det femte året.
Ja, det är helt sjukt, är det?
Det är helt sjukt. Ja. Det känns overkligt när man tittar tillbaka. Dels att vi inte har bommat ett enda avsnitt, trots att vi generellt sett bommar liksom allt annat i livet.
Ja, du har ju bommat ett, men det pratar vi inte om.
Kommer det här förfölja mig nu?
Det är väl klart, du känner väl mig.
Det är ett meningslöst resonemang. Det är som att vi är två tvillingar där du är född så här, 4 minuter före mig.
Exakt,
och sen
så
tjatar
det.
Du resten av livet om att du är storebror.
Ja.
Låt mig vända på resonemanget. Det krävdes en liman som drog mig i ena benet för att jag skulle missa ett avsnitt.
Ja.
Och om du vill så kan jag härmed befria dig från ett avsnitt.
Oh.
Alltså du får betald semester.
Oh, jävlar.
Där jag kan breda ut mig och mansplaina om amerikanare i 1,5 timme.
Ja, jag kommer nog ta upp det erbjudandet. Det kommer jag absolut göra.
Ska vi börja med och säga att det här brevet vi fick från Gunnar Bäckstrand för ett tag sedan på temat reuse.
Just det.
Det, är liksom, det har väckt intresse i leden. Jaha. Det känns som att det är många som ja, känner sig manade att ventilera sin åsikt kring det här. Och folk är ju samstämmiga i sin kärlek till gamla bilar. Och att man kanske inte ska hålla på och konsumera så himla mycket nytt. Liksom.
Nej.
Man ska använda det gamla.
Ja. Vad säger de då?
Ja, men jag tänker så här, nu, jag kanske måste också förtydliga att det brevet jag ska läsa upp nu, det är ju ingenting som vi överhuvudtaget har fakta kontrollerat eller verifierat.
Nej.
Så att helt okritiskt läser vi nu upp det utan någon som helst tanke på ansvar eller källkritik. Då. Och då skriver nämligen Robin Bernström. Halloj! Tack för en galet bra podd. En sak som ni måste undersöka är vad som egentligen är mest miljövänligt. Det här kommer vi ju aldrig orka göra.
Nej.
För vi är ju inga vetenskapsmän.
Nej.
Men han skriver så här. Efter att jag har renoverat min jänk i vinter så räknade jag på hur mycket CO2 den kommer släppa ut per mil versus hur mycket CO2 som släpps ut vid tillverkning av ett batteri till en Tesla 3. Alltså det här, då, nu pratar vi ju någon som kan räkna.
Mm.
Vilket varken du eller jag kan.
Nej, ja, verkligen.
Och då skriver han så här. Enligt mina efterforskningar så kan jag köra 60 000 mil innan jag har släppt ut lika mycket som en Tesla gjort innan den ens har blivit såld.
Mm.
Och kommer ens ett Tesla-batteri hålla i 60 000 mil? Och om det gör det så måste det ju i alla fall tillverkas ett nytt då. Så min slutsats blir att det vettigaste för miljön är att renovera en gammal bil istället för att köpa en ny elbil. Och nu måste vi alla bilentusiaster få ut denna info så att regeringen börjar subventionera renoveringar.
Ja, good luck.
Ja, vad fan ska man säga?
Ja, men till att börja med, jag förstår ju hur han tänker. Och när det kommer till gamla bilar, absolut. Liksom. Det är väl skitbra om vi kan liksom renovera dem och få fortsätta köra dem. Men det spelar egentligen ingen roll. När du kan tjäna pengar på miljön, det är då vi kommer kunna rädda världen. Och då krävs ju en förändring, tänker jag.
Ja, men du blev filosofisk.
Jo, nej men alltså, jag
ekonomifilosof.
Nej men alltså, tack för brevet, absolut. Men det där tänket med att så här, ja men batterier släpper ut mer, Det är liksom så här, ja, fast om folk slutar vilja ha batterier, då kommer liksom batterierna aldrig utvecklas tills dess att de inte släpper ut mer. Nej. Vid tillverkningen. Nej. Förstår du vad jag tänker?
Plus att regeringen skulle börja subventionera motorrenoveringar, det kanske man ska tänka är lite orealistiskt.
Ja, jag tror jag skämtade.
Men ja. I Kricktown, ja. Alltså vår egna lilla gated community som vi pratade om för en massa avsnitt sedan, där subventionerar vi absolut renoveringar.
Ja, det är klart.
Ja.
Men där har ni en kupol ovanför.
Alltså. Som i Truman Show. Du,
ja.
Jag tänkte faktiskt berätta en kul grej som troligtvis alla våra lyssnare redan vet. Men jag tänkte att du har nog inte snappat upp det eftersom nyheten syntes på Aftonbladet.
Ja, det har jag inte.
Det är ju väldigt, väldigt sällan som du och jag liksom refererar till Aftonbladets nyheter. Men
vi hade ju en vän som skapade hela sin världsbild enbart genom vad som stod i Aftonbladet.
Ja, och då var det ju även annonserna som han skapade sin världsbild kring. Det var ju nästan tragiskt. Mm. Jag kan ju tycka att du aldrig har öppnat en Aftonbladet-tidning. Det är på något sätt hedersvärt.
Jo, det har jag gjort back in the days. Men det var ju säkert 20 år sedan.
Ja. Men det har ju hänt mycket med Aftonbladet på 20 år. Mm. Det har ju liksom bara blivit någon clickbait-drivande... Skitsamma, det är inte det vi ska prata om. Då tänker jag i alla fall att den här nyheten... Det blir kuriosa direkt riktat till dig eftersom nästan alla andra vet om det.
Mm.
Sen kanske någon annan lyssnare tänker att det här har jag inte hört eller läst.
Nej.
Och då får de lite, då blir det bjud.
Ah, spännande.
Liksom. Ja. Och då tänker jag så här, du och jag, vi kan ju ibland sväva iväg i tankarna om ett svunnet New York.
Aha,
en levande stad med liksom högljudda italienare och otrevliga irländare och gungande taxibilar.
Mm.
Och där man förr i tiden kunde liksom halvligga i baksätet på en Crown Victoria bara för att man skulle få uppleva ljudet av den här sjungande diffen bättre.
Mm.
Och att man kunde känna hur värmen från kardan trängde in i soffdynan. Liksom.
Eller hettan kanske.
Ja, hettan. Man liksom la handen på kardan.
Man tänker att nu börjar mattan brinna här snart.
Ja, så är det ju.
Ja.
Och att man oavsett väder vevade ner rutan utan att chauffören brydde sig eftersom han hade sin skiljevägg.
Mm.
Så att man kunde känna doften av brända mandlar och höra ljuden av sirener och slamrande
brunnsak. Tobaksröken av alla kineser när man åkte igenom. Alla röker i Chinatown. Ja.
Och man kan ju säga att New York åtminstone hade fyra landmärken. Mm. Vi pratade Frihetsgudinnan, Empire State Building, Tvillingtornen och taxibilarna. Det var ju det som var Manhattan, liksom, eller New York då.
Mm.
Och nu är ju 50% av New Yorks landmärken helt borta.
Mm.
Tornen rök och likaså alla USA-byggda taxibilar.
Mm.
Och att åka en Nissan NV200, det vi pratade om förut, eller en Prius, är inte och kommer aldrig bli New York.
Nej.
Hela känslan är borta. Och nu bara för att jag säger det här så nu kommer jag på en sån jävla bra idé. Nu är jag tillbaka i Cricktown som jag inledde med. Fan vad sjukt att det poppar på så nu. Men måste bara, vänta, jag ska kolla. Vänta.
Vad ska du nu?
Yeah, jag måste kolla. Det var avsnitt 146.
Mm.
Det var då vi gick igenom Cricktown i detalj. Mm. Men i korthet så skulle ju jag vilja projektera mark utanför Stockholms utkant där vi skulle bygga ett miniatyrsamhälle med 40-50 hus i klassisk amerikansk villaområdesstil.
Mm.
Och inte en enda detalj som dörrhandtag och fönster och materialval eller växter ska liksom döda illusionen. Allt ska byggas enligt en amerikansk norm.
Ja, du vill ju bygga Truman Show, fast alla vet om att de bor i Truman Show.
Ja, med betongtrottoarer och lyktstolpar och
skyltar. Perfekta samhället.
Ja, det är perfekta. Mm. Asfalten ska vara sådär extra svart och alltid kännas nylagd. Och en allé ska leda fram till ett tillbaka till framtiden torg med en fontän i mitten. Och det ska finnas en bio, en rejäl klassisk diner, en blomsteraffär och kanske en liten bensinstation.
Ska fruarna vara hemma på dagarna också, tänker du?
Nej.
När vi män åker till jobbet. Nej. Vi står och vinkar med förkläder.
Det är inte 50-tal.
Nej, okay.
Utan det är ett modernt samhälle. Ja. Det kanske rent av är så att vi har vänt på det här samhället så att männen kan ha möjligheten att vara hemma med deras framgångsrika fruar.
Ja, härligt. Kan vi vara i garaget?
Ja, det är det jag tänker. Att det är mycket härligare att ha en framgångsrik självständig fru.
Ja.
Som gör att man inte behöver slita så mycket.
Mm.
Men det ska vara på allas glädje på något sätt.
Ja.
Och de här perfekta gräsmattorna ska liksom rama in breda garageuppfarter med dubbelgarage där invånarna i Kriktan ska rulla ut hobbybilen och mecka på helgerna. Mm. Och verandor där man kan sitta under tak och se grannarna bluddra förbi.
Mm, just det.
Men, nu tillbaks till min idé. Nej, det här är ett sidospår.
Det är en jävla massa stickspår här, känner
men, det jag. Idén jag kom på nu när jag pratar om New York, för det är inte det jag ska prata om egentligen. Men det jag kom på nu, det är ju att i Kriktown, där ska vi ju köpa in ett par stycken, kanske två stycken räcker, gula Crown Victorias New York-taxibilar. Så att om man har varit på stan och käkat middag eller varit på bio, alltså inne i stan Stockholm.
Den verkliga världen.
Den verkliga världen. Mm. Ja, då ringer man liksom bara 555 Kriktown. Mm. Och så blir man hemkörd i en liksom Crown Victoria.
Ja,
så man även kan få den delen som medborgare i den här lilla samhället.
Ja,
och taxiresan skulle dessutom vara toksubventionerad av Kriktowns ideella medlemsförening.
Mm.
Okej, åter till New York då. I love New York. Du ser ju t-shirten framför dig.
Mm. Förlåt, taxichaufförerna, då ska man ju anställa någon sån tjurig man från Ukraina också. Som det ofta kan vara i taxichaufförerna.
Hellre skulle jag säga en glad man från Indien.
Ja, just det. Men man kan vara en av varje, eftersom det fanns två taxibilar.
En ukrainare och en indier.
En sur ukrainare och en glad indier.
Ja. Man tar egentligen bara random sån här Uber Eats eller Fedora cyklist.
Ja, just det.
Hur som helst, du ser den här I Love New York t-shirt framför dig. Alla de här souvenirbutikerna som nu förvisso har fått klappa igen, men som åtminstone var fyllda med New York krimskrams.
Mm.
Jag vet inte hur många såna här klibbor, nyckelringar, t-shirtar och reggplåtar man har köpt på sig genom åren.
Mm.
Men
kylskåpsmagneter.
Ja. Men det sistnämnda, det är det som den här nyheten som jag då läste i Aftonbladet, det är det handlar om. Nämligen New York-reggplåtar. För att i slutet av 70-talet så började nämligen den amerikanska delstaten New York erbjuda tjänsten att man kunde betala och få skräddarsydda registreringsskyltar till sina bilar.
Mm.
Det vill säga, det som vi även har nu 55 år senare i Sverige.
Mm.
Att man
det blir alltid så fattigt i Sverige med personliga räckplåtar. Personliga räckplåtar ska vi fan prata om någon gång.
Ja, jag känner en advokat som har I sue for you.
Ja, just det.
Mm. men, det kan, precis. Att ha personliga räckplåtar är ju kul i USA. Ja. För där är de ju fyndiga.
Ja.
Men i Sverige så blir det något fattigt. Man har aldrig begripet vad är det de menar. Men det var då i slutet av 70-talet så var det en ung kille på Manhattan som tyckte att det här var ju kul. Och han övertalade då sin farsa att beställa en sån här skylt till familjens bil med texten New York. New York.
Snyggt.
Ja. Och det blev ju ingen stor grej.
Nej.
Och den här familjen har då ägt den här registreringsplåten sedan dess. Och eftersom man kan välja att flytta över den personliga registreringsskylten till sin nästa bil, så har den liksom fått pryda ett antal olika fordon.
Jag anar ju vart det här kommer barka.
Ja. Och de har ju haft den här plåten nu i 40 år.
Mm.
Och nu senast så sitter den då på en risig Volvo V70 från typ 99.
Jaha.
Men så plötsligt så tänkte sonen, att som nu är vuxen då, att nu är det dags att sälja Volvon.
Mm.
Men den här gången även slänga med reggplåten så att den nya ägaren kan få ta över ägandet på den och sätta på vilken bil som den personen vill. Då.
Mm.
Och enligt annonsen på den här bilen då, så är ju det här en viktig del av New Yorks historia. Och just den här reggplåten säljs ju i alla souvenirbutiker i hela New York för typ $10.
Ja, just det. Ja, det stämmer ju. Ja. Precis.
Men det finns ju bara en som är äkta.
Ja.
Så det här blir ju liksom originalet.
Ja.
Som dessutom är helt laglig. För du kan ju inte sätta en sån här novelty-plåt.
Nej.
Så att den här Volvon och dess original-reggplåt ligger nu ute för 171 244 600 kronor. Eller kort och gott, $20 miljoner. Vilket gör det här till världens dyraste Volvo genom tiderna.
Men
han har inte ens tvättat den.
Men, Men ja, jävlar. Men har han satt priset? Eller?
Ja.
Aha.
Ja. Det är oklart om han kommer få 171 miljoner ja, för den här Volvo.
Det kommer han ju inte få.
Nej, men samtidigt, men han kommer säkert få
jävligt mycket pengar.
Ja, men är det någonstans där det finns obskyra miljonärer ja, som ja. Dessutom är biltorskar
ja.
Som bara, det är klart att vi ska ha New York-regplåten, originalet.
Ja, liksom. Ja, ja. Fan vad spännande. Ja. Jävla risig Volvo.
Ja, den har säkert gått 40 000 mil ser ut som.
Fan vad kul.
Ja.
Ja.
Ja, du. Det hade du inte hört.
Nej, det hade jag verkligen inte hört. Det var kul. Vanligtvis så brukar ju dealen med hojen komma i slutet på varje avsnitt. Men idag tänkte jag vända upp och ner på den här ordningen och börja med det. Och det finns en anledning till varför jag tänkte göra det. Men jag kommer till det lite senare.
Ja, men vad spännande. Jag älskar när man får tas med på en liten resa av nu, oklarhet.
Så nu kör vi.
Aha. Northbike. Dream it, live it.
Okej,
ja.
Nu har jag kommit fram till den sista ikoniska hojen från ett av Northbikes alla varumärken.
Vad hände sen?
Ja, du hade ju lite planer på att liksom gästspela lite i dealen med hojen.
Gästspel och gästspelar. Jag känner att det är ju inte din versus min.
Nej! Podd.
Men när det kommer till motorcyklar så är det ju mest du som pladdrar.
Ja.
Men jag har ju massa tankar. Och...
Ska du ta dealen med hojen nästa vecka kanske?
Ja, kanske det.
Fast vad spännande.
Ja, en jungfruresa får vi se om lyssnarna älskar det. Eller det.
Fram tills idag så har jag snackat om Triumphs Bonneville och Kawasaki's KLR 650. Harley Davidsons den här XR 750, Honda CB 750 pratade vi om förra veckan tror jag det var.
Mm.
Och jag har även hyllat KTMs, den här brutala 950-rallyn.
Mm. Den gillar jag också.
Ja, så det har ju då med andra ord blivit dags för att rikta strålkastarna mot Northbikes sista varumärke, BMW. Mm. Och damma av en modell som jag vill dubba som ikonisk. Och innan jag avslöjar vilken hoj det är så vill jag vara tydlig med att påpeka att mitt mål är ju inte att lyfta fram den mest ikoniska hojen från respektive varumärke. För det skulle vara omöjligt eftersom alla varumärken från, som Northbike säljer har ju flera olika modeller som man kan se på som ikoniska. Och att välja ut den liksom mest ikoniska, det är ju typ omöjligt, känner jag. Så min målsättning med det här segmentet är ju egentligen bara att lyfta fram en hoj från varje märke som mitt hjärta klappar lite extra för. När man väljer att nämna BMW och ordet ikonisk i samma mening så gissar jag att 9 av 10 direkt börjar tänka på någon av deras GS-modeller. Ja. Vare sig de vill det eller inte.
Men inte vi.
Nej, inte vi. Även om vi verkligen tycker om original GS-modellerna så är ju en vanlig GS lite för förutsägbar och enkel för att platsa i dealen med hojen. Så jag tänkte istället att jag skulle välja en BMW som är en tvilling till en GS.
Mm.
Men inte en Enex tvilling skulle man kanske kunna säga. Jag skulle faktiskt våga sticka ut hakan och säga att den här tvillingen är faktiskt lite ballare än en...
Ja, det är ju liksom inte en tvilling riktigt utan det är mer som ett lite bättre syskon.
Ja.
Eller inte bättre, det är ju ett sämre men betydligt tuffare syskon.
Ja.
En slags kämpesyskon.
Ja, precis. Ja, tvilling eller syskon. Ni lyssnarna får avgöra. För att kunna snacka om den här hojen så behöver vi först kliva in i en tidsmaskin och färdas tillbaks till det år som jag ofta kommer på mig själv att längta tillbaks till.
Mm.
Året då både du och jag gick ifrån att vara barn skulle man kunna säga till att bli unga vuxna med allt vad det nu innebär och betyder. Det här är ett år som för mig är höljt i ett magiskt skimmer. Det är också året som jag ser på som mitt 69, om du fattar vad jag menar. 40-talisterna tjatar alltid om Summer of 69. 69, det var ju liksom deras magiska år. Och det här är alltså min motsvarighet. Och året jag snackar om är alltså 1986. Du och jag var 14 år och allt var möjligt.
Nu måste jag pausa dig i ditt orerande.
Mm.
Fan vad sjukt. Mm. 86 var ett otroligt härligt år. Det är någonting med 86.
Det är det bästa. Det är vårt 69 och jag ska förklara varför.
Ja, vad intressant. Ja. Jag har aldrig tänkt, men innan du sa årtal tänkte jag instinktivt 86.
Ja, men det är för att du är född 72.
Ja.
Musiken har aldrig varit bättre. Eftersom jag nästan uteslutande lyssnade på hårdrock 86 så tänkte jag börja med att rada upp några exempel för att påminna alla om hur bra allting var. Det här kanske inte du kommer att identifiera det med, men jag gissar att det finns en del hårdrockare som sitter där ute. Plattorna som släpptes 86, några bara. Metallica släppte Master of Puppets 86. Accept släppte Russian Roulette. Maiden, Somewhere in Time. Motorhead släppte Orgasmatron. Yngwie Malmsteen, Trilogy. Europe, Final Countdown. Judas Priest, Turbo. Alice Cooper släppte Constrictor med megahitten Man Behind the Mask från filmen Fredag den 13, del 6. Jason Lives, den kommer du ihåg med. Och apropå det då, det här för mig osökt in på filmer från 86. Och det här är ännu sjukare. För nu ska jag rada upp ett gäng filmer som precis som Fredag den 13, alla kom ut 86. Alien 2. Flugan. Kommer du ihåg den?
Ja, gud ja.
Sjukt bra, eller?
Ja, sjukt bra. Med kriterierna man hade
som 14-åring.
Som 14-åring, ja, exakt.
Liftaren, kom 86.
Fan, äcklig i slutet.
Ja, Top Gun, kom 86. Crocodile Dundee, kom 86. Det är alltså samma år.
Ja, det är helt sjukt.
Fira med Ferris, eller Ferris Bueller's Day Off.
Så den älskade jag.
Ja, kom också 86. Stand By Me. Magisk film. Rocky 4, Ivan Drago.
Kanske inte den bästa, men är otroligt
älskar
bra.
Älskar den. Plutonen kom 86.
Jävlar.
Big Trouble in Little China kom 86.
Den älskar den.
Underbar film. Highlander kom 86.
Jävlar.
Tre Amigos kom 86.
Det är en av mina favoriter.
Jag vet. The Golden Child med Eddie Murphy kom 86.
Driver du med?
Nej, 9,5 vecka.
Ja, den var ju ganska...
Ja, men det var många.
Det var mer våra föräldrar som tyckte att den var lite
spännande. Ja, kanske.
Ja, semi-erotisk biofilm.
Ja. Youngblood kom 86.
Oh, ja. Den var otroligt bra när hon hade de här långkalsongerna på sig.
Ja, just det. Uff, apropå lite så här semi-erotiskt. Ja. Rosens namn, kommer du ihåg den då? Sean Connery, Christian Slater.
Den var otroligt
bra. Ja, den där scenen.
Gruppsex-scenen.
Nej, jag tänker på när hon kommer upp ur soporna där. Sist men inte minst då, skatefilmen Trashin, som ju trots att den är ganska fånig ändå fyller en väldigt viktig roll i många nyfrälsta fjuniga skate-rottors liv 1986, inklusive mitt eget då. Och 86 var också året som jag gjorde många livsavgörande saker för allra första gången.
Du fick hund?
Nej, det fick jag 2 år tidigare. Däremot så klämde jag på mina första bröst 1986. Tack Annika för den magiska upplevelsen.
Jag skulle säga dina egna hängbröst.
Första fyllan tog jag 86. Jaså. Sista april 86. Jag reste även utomlands för första gången 86. Jag och mina vänner åkte till Österrike för att åka på en sån här skidresa. Det var den här typen av skidresa med buss som var populär i mitten på 80-talet.
Fick du som 14-åring resa själv?
Ja, vi var ju ett gäng. Vi var ju flera stycken och så fanns det några ledare med. Det var ju den här...
Du tänker så.
Precis. Lite den här som typ sällskapsresan. 2, snowroller.
Första gången jag reste ensam, eller alltså med kompisar utan vuxna helt och hållet, då var jag 17. Och då tågluffade vi ner till Afrika.
Jaha, det var ju för sig lite mer...
dramatiskt.
Ja, än att åka till Santander.
Det var odramatiskt.
Ja, åka buss ner till Alperna. Ja, men jag skulle kunna sitta här och frossa i det här magiska året hela dagen. Ja. Men tanken är att vi ska snacka lite hoj också.
Man ska inte heller glömma att ur ett estetiskt perspektiv så ser siffrorna 86 otroligt bra ut.
Ja. Har du helt rätt i. Ja. Men anledningen till att jag ändå ville påminna om hur fantastiskt allting var det här året är för att ni ska bli påminna om vilken härlig tid det var. Och som grädde på pulvermoset, för det var ju pulvermos som gällde 86. Så bygger BMW då en hoj som är så underbar att den i min värld verkligen passar in i den här romantiska bilden som jag har av 1986. Och hojen jag snackar om är deras HPN Paris Dakar.
Inte helt oväntat att du väljer en Dakar-hoj.
Nej, jag är väldigt mycket Dakar.
Men det här är för mig sinnesbilden av en äventyrsmotorcykel.
Ja.
Det blir inte snyggare än en Marlboro-stripad...
Om du skulle bygga en hoj, då blir det en klon på den här, gissar jag.
Alla dagar i veckan.
Men det är ju som... Ja, det är ytterligare en Dakar-hoj. Men...
nästa vecka, ja, när jag ska ta dealen med hojen segmentet,
ja. Ja,
så kommer det inte bli äventyr eller Dakar.
Nej, spännande. Ja. Nej, men för någon vecka sedan då snackade jag ju om KTMs, den här brutala 950 rallyn. Mm. Ända sedan 2001 så har ju KTM mer eller mindre prenumererat på pallplatserna i Dakar. Men på 80-talet, då var det annorlunda. Då var det nämligen BMW som var herre på teppan. Så det bara sjöng om det. Och i mitt tycke, så den ballaste och snyggaste hojen är den som BMW byggde ihop tillsammans med det tyska raceföretaget HPN Motorrad Teknik 1986. Den här hojen, den byggdes till BMWs team det året, och teamet bestod av tre förare: Gaston Rayer, Eddie Howe och Raymond Loax, eller jag vet inte hur man uttalar hans.
Jag tycker du uttalar otroligt
bra. Jag vet, det var katastrofen. Hojen, den var alltså byggd i ett enda syfte, och det var ju att den inte bara skulle klara av de här 15 000 kilometerna som Dakar var, utan den här undersköna maskinen skulle såklart också klara av att beta av de här 1500 milen fortare än någon annan hoj. Mm. BMW hade vunnit Dakar både 84 och även 85, så förhoppningarna var ju höga inför det här året, skulle man kunna säga. Hojen är i grunden en R80 GS. Det var därför jag sa att de på något sätt ändå var tvillingar. Mm. Men HPN, de klämde ju in då en 1043 kubik stor boxermotor på hela 75 hästar istället då. Och ramen, den var också väldigt förstärkt, och svingen var 100 mm längre än originalet, vilket också är anledningen till att jag tycker att proportionerna på den här hojen är så vackra. Ja. För den blir liksom lite längre.
Utdragen, ja. Den ser ut att kunna hoppa i sanddynet.
Ja, ja, inte sätt. Bara se ut. Nej. En annan sak som också gör den här hojen så väldigt snygg, det är den här framkåpan från Acerbis. Ja. Som är monterad på ett par 42 mm Marzoni M1 Paris Dakar gafflar.
Ja. Den är kantigare. Alltså den ser, ja, precis, hårdare ut.
Ja, det är precis så. Mm. Fjädringsvägen är hela 300 mm. Och bak så sitter ett par monsterdämpare från BP.
Och för de som
är
BP, det är 30 cm.
Så. Ja, det är väldigt mycket. Ja, jag pratar om millimeter nu. Ja. Bromsarna på den här skönheten kommer naturligtvis från Brembo. Och förutom det så monterade HPN även en extra stryktåligt batteri under växellådan. Och fulltankad så vägde HPN-beamen 230 kilo. Så det är ju en ganska kraftig och tung tös det här. Men jävla vad snygg hon är. Ja. Nu gick det tyvärr inte riktigt så bra som BMW hade hoppats, utan det var faktiskt Honda som sopade hem både första, andra och tredje platsen det året. Men det spelar liksom ingen roll, för på samma sätt som liksom Cleopatra eller Grace Kelly eller Marilyn Monroe eller Kate Moss, den här hojen är liksom ikonisk helt enkelt för att den är så vacker. Ja. Att den blir nästan lite jobbig att titta på ju. Ja.
Det här är en hoj som ska stå i garaget.
Ja.
Bara för att finnas där.
Ja, jag tror att HPN byggde ytterligare 5 kloner på den här hojen. Mm-hmm. Jag är lite osäker. En annan sak som gör att den här hojen är så väldigt snygg, det är ju också att Marlboro var med och sponsrade teamet på den här tiden. Vilket gör att förutom att vara den här vita, vanliga BMWs traditionella vita med mörkröda, ljusblåa och mörkblåa stripes, så har den ju väldigt mycket av det här SIG-märkets typiska klarröda färg, både på svingen och tanken och framskärmen och bakramen ju. Och den här färgkombinationen känns så underbart 80-tal på något sätt. Den får mig liksom att mentalt förflyttas tillbaka till mitt pojkrum på Månstigen i Falun.
Ja. Plus att det är någonting, alltså, det är på vi pratar om racing och rökning, det gifter sig bra, för det är farligt.
Ja, liksom. Ja.
Och för massa år sedan, nu är, när vi är inne på 50 året av poddande, så är det klart att det är en dimma bakåt till vad vi har pratat om för länge sedan. Vi har ju dåligt minne här.
Ja, men en rökdimma.
Men jag kanske har berättat det här förut, men då jobbade jag på en byrå som hade Swedish Match som kund. Mm. Och när man hade möten på Swedish Match, vi gjorde, de hade någon sån här Europas största luftballong som var bländgul. Vi jobbade med varumärket Blend. Mm. Vidrigt, jag förstår inte. Det var totalt oetiskt.
Men inte på den tiden var det inte det.
Ja, det var inte så länge sedan. Det hade liksom passerat det där när man inte förstod. Det var inte på 50-talet jag jobbade med.
Nu röker jag inte längre, men jag älskar att röka. Ja. Fy fan vad jag älskar att röka. Eller älskar det att röka.
Men när man kom till Swedish Match-kontoret, då var det som att de hade någon sån här tyst överenskommelse om att man har kommit in innanför de här dörrarna, här inne är rökning ofarligt.
Ja.
Det var som att de levde in i ett parallellt universum.
Ett gult parallellt universum.
Ett bländgult hostande universum, ja, där alla satt likbleka. Men det sjuka var att alla rökte inne på sina kontor. Ja. Det var liksom en och de har ju satsat enorma pengar på ventilation, ja, så att allt sögs ut. Men, ja, det var en sån surrealist. Man kom in i ett konferensrum och sitter två personer och röker, ja, inne på konferensrummet.
Ja.
Det var som att här är det våra regler.
Mm.
Och sen ett år senare så hade ju alla nikotintuggummin tagit över världen.
Ja.
Och så hade alla avlidit i lungcancer. Ja.
Nej, men nog är det väl ändå så att en hoj som kan få två gamla gubbar, två gamla bedagade gubbar som dig och mig att bli tonåringar igen, det måste väl ändå anses som en ikonisk hoj.
Ja.
Så att jag tycker det var en fin hoj som får avsluta den här serien av ikoniska hojar från Northbikes varumärken.
Ja.
Och nästa vecka är det som sagt din tur att ta den dealen med hojen. Det ska bli jättespännande.
Ja, jag har ingen aning, men det kommer bli spännande.
Ja, det var det. Dealen med hojen den här veckan.
Ja. Du, har du hört någonting från Danne som mejlade oss gällande sitt bilskrynklarproblem med hans 64 Impala SS som han inte gillade?
Nej, just det.
Jag har inte hört någonting.
Vi var ganska hårda där, va?
Ja.
Och sa att det är bara att sälja iväg skiten. Han kanske blir tjurig.
Nej, men vi hade ju en konstruktiv plan på hur han skulle sälja iväg.
Ja, men du såg ju de här fälgarna som aldrig förr. Och jag sa ju att han fick skilja sig själv.
Nej, men kan det vara så att han känner sig liksom stött?
Jag hoppas inte det.
Nej, jag hoppas inte det. För det var ju med kärlek.
Ja.
Så att Danne, du får mejla oss och berätta vad du tänker.
Mm.
Och lika så Adam, där har vi inte heller fått någon återkoppling kring råden vi gav på hans 32 Roadster. När han fick två helt olika typer av råd.
Mm.
Det var ju hemskt dåligt. Men det var ju ändå råd.
Ja.
Även Adam, du får höra av dig och berätta så vi kan liksom bjuda våra lyssnare på en fortsättning på det där.
Det kanske är dags för ett till lyssnarbrev här framöver i något avsnitt här.
Ja, vi har ju några som ligger på lut. Men och glöm inte, ni får skicka in också. Det är bara att mejla oss via vår hemsida dealenmedbilen.se.
Yes.
Jag nämnde ju Frihetsgudinnan som en av New Yorks landmärken.
Ja, just det.
Ibland som stockholmare när man säger New York, man får bli nasal, man hör hur dåligt det låter. New York. Vet du vad som finns skrivet högst upp på hennes fackla?
Nej.
Som hon håller upp i luften?
Nej.
Där står det någonting.
Högst
upp, alltså ofattbart, alltså på ett ställe dit man inte riktigt kan ta sig.
Nej, jag har ingen aning.
Det står Kilroy was here. Och andra kända platser där det här klottret har dykt upp på.
Det var ju också apropå 86.
Ja.
Ja. Ja, och Kilroy was here. Det var jävligt stort.
Vilken jävla nostalgipodd.
Ja, 80-talspodden.
Andra platser. På toppen av Mount Everest.
Oj,
står
bravo.
Kilroy was here.
Ja.
Det kommer du undersöka någon gång i ditt liv.
Ja.
Det står även på undersidan av Triumfbågen i Paris. Vilket också är, hur tar man sig dit?
Alltså längst upp
valvet.
I själva valvet.
Ja.
Fan vad coolt.
På Marco Polo-bron i Kina. På hyddor i Polynesien. Och på en av George Washington-brons balkar i New York.
Ja.
Och i dammet på månen.
Är det sant?
Ja.
Fränt, kul.
Och i samband med Potsdam-konferensen som hölls den 17 juli till den 2 augusti 1945 på slottet Cecilienhof i Potsdam, där de allierade segermakterna i andra världskriget skulle komma överens om hur Tyskland skulle administreras.
Mm. Styckas upp.
Ja, där byggde man ett litet utedass som bara skulle användas exklusivt av Roosevelt, Stalin och Churchill.
Oj.
De skulle inte behöva bajsa på någon allmän toalett på slottet.
Ja.
Och den första av de här tre distinkta herrarna som att använda denna facilitet var Stalin.
Aha.
Och när han kom tillbaka till de övriga då hörde en tolk honom fråga: vem är Kilroy?
Fy fan, briljant.
Är inte det här sjukt?
Ah.
Alltså Kilroy was here, det är en amerikansk graffitifras som under andra världskriget började dyka upp överallt i hela världen där amerikanska trupper fanns. Och den...
Gud, det här är jätteintressant. Fan, vad jag älskar sånt här. Fortsätt.
Ja. Och den ritades ofta liksom med, som en bild som var, föreställade ett ansikte med lång näsa och två små runda ögon med stora pupiller som tittade fram över ett plank eller en linje som skulle liksom representera ett plank.
Just det, den där ja, fy satan.
Ja, Kilroy was here.
Och, snyggt.
Och liksom bilden, den är ju allmänt känd.
Jag har inte sett den på många år.
Nej, och 86... Ja. Då var det på alla släppar.
Överallt,
man pratade om Kilroy was here.
Man skrev ju det själv för att man inte visste vad fan
man
det
fattade
var.
Men, ingenting. Men dess ursprung är inte lika tydligt.
Nej.
Och 1946 hade det amerikanska transportorganet Transit Association ett radioprogram som hette Speak to America. Och i det här programmet så efterlyste man i en tävling då vem som var Kilroy. Ett försök att lösa det här mysteriet.
Ja.
Och tävlingen resulterade i att man fann en man som hette James J. Kilroy från Massachusetts. Och James J. Kilroy, han var fartygsinspektör vid Four River-varvet i Quincy i delstaten Massachusetts.
Okej.
Och det var alltså hans ansvar att kontrollera att alla nitare på varvet, alltså de som satte nitarna i fartygen,
det
var hans ansvar att kontrollera att de hade gjort sina kvoter, liksom satt hur många nithål de hade satt i skrovet varje dag. Och för att undvika att räkna de här nitarna två gånger och som ett bevis på att liksom till James J. Killers chef att han hade liksom inspekterat nitarna, då skrev James då med en gul krita Kilroy was here och gjorde en markering på nitarna att här, hit har jag räknat. Liksom.
Okay.
Så att då visste man att det var korrekt antal nitar i de här krigsfartygen och att inspektörerna såg på de andra skiften vad, hur långt han hade räknat. Liksom.
Ah.
Så Kilroy was here. Så skrev han på insidan av fartygsskrovet.
Aha, okay.
Och när väl fartygen togs i bruk så transporterade ju de här fartygen amerikanska trupper ut i världen. Och redan då var frasen ett mysterium. Ingen fattade vad det var.
Nej, just det.
Att det var liksom någon som hade bara kontrollerat nitar.
Nej, just det.
Och att den här frasen fanns just där trupperna alltid befann sig byggde på mysteriet ännu mer. Och det enda som de gemensamt kunde vara överens om det var att Kilroy, vem det nu var, hade varit där först. Så att det började liksom som
De fattar ju inte.
Nej,
fan,
så att det blev nämligen det liksom mer på skämt så började de amerikanska trupperna sprida ut graffitin var de än landsattes för de ville visa att de redan hade varit där eller rättare sagt att Kilroy redan hade varit där före dem. Så att Kilroy blev den här amerikanska supersoldaten som redan hade varit överallt i trupper skickades. Och på sätt och vis så blev det då en enorm moralhöjare. Så att om det kom liksom två plutoner landsteg någonstans så var det alltid den som var först liksom ut, skrev Kilroy was here. Så att den som kom ut som tredje man eller så, när pluton nummer två kom dit så kände de att här är vi trygga, för här har vi jänkare varit. Supersoldaten Kilroy liksom. Och sen blev det med tiden en utmaning att då placera den här lilla bilden och frasen på de mest otroliga platserna som man kunde hitta. Det var en liten historielektion.
Jag vet inte varför jag älskar sånt där så jävla mycket. Fan, det har ingenting med bilar att göra. Men det var fan bland det bästa jag hört på länge. Shit, vad kul.
Men på tal om bilar.
Vi ska fortsätta. Ska vi inte uppmana våra lyssnare att dra igång det här Kilroy-grejen igen? För det är ingen som har skrivit Kilroy och ser på 40 år, känns det som.
Nej.
Det är ingen som gör det längre.
Nej.
Det börjar vi med nu. Alla vi som lyssnar på dealen med hojen och dealen med bilen.
Men ska vi inte bara skriva dealen med bilen och ser?
Ja, det kan vi göra. Precis.
Överallt. Kom du ihåg segmentet Först till kvarn? Det var ju ett bra tag som vi körde det. Idén
just det.
Med den var,
det var ju... Du hade hittat något bra på nätet, va?
Ja, man ville ju hitta små guldkorn för rätt peng.
Ja, just det.
Bilar som med små medel och små förändringar skulle kunna toköka i pris eller kunna bli en keeper.
Ja, liksom. Det hette liksom först och kvar tipsar.
Ja, exakt. Mm. Och nu är det dags igen.
Ja, det var inte gott.
Kör jingen. Mm.
Först och kvar kricktipsar.
Okej, jag sprang på en mycket udda och svinball bil för helt rätt peng igår. Mm, mm. Och det här är en instegsbil med massor av personlighet där man liksom i två steg kan få den här att bli hysteriskt ball. Alltså brutalt hysteriskt ball. Och det är så sjukt nog, så nära 86 man kan komma. 87. Good enough.
Good enough. Mm.
Men här krävs en visualisering. I sin nuvarande form så har den här bilen bara swishat förbi i mediebruset. Mm. Men det jag hittat är då en 87a Oldsmobile Cutlass 442. Mm. Kolla här.
Oj.
Kolla.
Stora näsborrar också.
Den har enorm dubbla huvudskop original som är otroligt snygga.
Mm. Eller otroligt fula. Jag kan inte bestämma mig.
De är otroligt snygga. Jag har precis bestämt
det. Ja, just det.
Otroligt. Men den här bilen,
den är hård.
Den är så kolla fälgarna.
Ja.
Och liten bakvinge. Den här är så 86, ja. 87 man bara kan tänka sig. Tänk dig att komma med den här då.
Ja.
Och den står ner på en bilfirma som heter Hansson Bil i Vänersborg.
Okay.
Precis där Vänern slutar nere vid Trollhättan. Där. Mm. Den är silverfärgad och ser ut att vara otroligt fint originalskick. Strax över 7000 mil.
Oj då.
Och det står 99 papp på lappen.
Oj!
Ja. Och i mitt tycke så är den tillräckligt fin för att bara tuta och köra ett, två år.
Mm.
Sen river man ner den och lackar den svart med gulddetaljer. Och sen smackar man på lite fetare hjul och slutligen en betydligt kraftigare motor. För att jag tror att den har 179 hästar eller någonting sånt där som den står nu. Men man vill ju ha den här looken.
Oh, satan, vad snyggt.
Och det där är ju en Monte Carlo, men de är ju syskon ja. Vad heter det? Tvillingar.
Ja, just det.
Alltså.
Ja, den där är bra.
Men det är ju de här huvudskopen som gör så jävla mycket.
Du tar upp den där svarta bilden igen. Tänk dig om bakluckan skulle vara ett flak. Kan du se det framför dig?
Ja.
Det skulle vara lite cool.
Nej.
Nej.
Men däremot gulddetaljer. Det står 442 i guld på den här. Mm. Och en liten sån näskar läpp på bakluckan.
Mm.
Som, jag vill ha en sån här nu.
Ja, men köp den då.
Ja, men nu har jag lite för mycket. Hade jag hittat den här innan jag köpte min Crown Vic, så är det, för det är ju samma peng, då är det inte helt otänkbart att jag hade kört omkring en 87a Cutlass 442. Det
har varit fränt.
Kolla där, det står 442 nere på fronten.
Ja,
där.
Just det.
Den är skitball. Ja.
Du, jag tänkte att vi skulle bege oss tillbaka i tiden, inte till 86, men lite grann tillbaka i tiden. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om gamla rutt biltrender som har dött och som folk kanske har glömt bort eller åtminstone inte tänkt på att de har försvunnit.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle snacka om hur vidriga de här olika trenderna var.
Ja, underbart.
Ja, jag har bara skrivit ner några trender så att vi får liksom
vi freestyla lite. Fritt. Ja, ja. Härligt.
Spinning rims.
Ja, jävlar. Du tittar på mig med förakt, det ser jag.
Ja, men
jag ser det i ögonvrån.
Det var ju aldrig jättestort i Sverige. Det var väl du och fyra till som hade det. Eller hade du ens spinning
rims? Jag hade aldrig spinning rims. Nej. För de var alltid för dyra.
Ja.
Men Gud ska veta att jag gärna hade haft spinning rims på min Lincoln Navigator.
Ja, ja, ja.
Men
det är en sån grej som skulle kunna komma tillbaka.
Vet du, det finns några fälgar som aldrig kommer se solljus igen.
Ja.
Och det spinning rims tror jag är en av dem. Även om donkar liksom, inte ens de kör ju spinning rims.
Nej.
Alltså det är ju jättekorkat att säga att de aldrig kommer komma tillbaka. Det är klart de kommer göra det. Därför att när folk som var 14 år när spinning rims kom, när de är 40 år, alltså så här, i framtiden så kommer spinning rims bli glödhett igen.
Ja, det som kanske, who knows.
Ja.
Okej, nästa grej då. Det här kommer, jag tror du kommer gilla det här, för det är lite så här memory lane grej. Real flames. Alltså,
ja, det fanns ju en tjom i USA.
Ja, ah, kungen av real
paint. Ah, vad heter han?
Mike Lavelle.
Lavelle heter han. Just det. Som gjorde realistiska eldsflammor så att det såg ut som bilen brann.
Ja, 2001.
Ah, var han lackade helikopter, han lackade allt han kom över.
Ja.
Vi tyckte det var så jävla fränt.
Gjorde vi det verkligen? Jo. Det var vi aldrig inne på att man skulle vilja ha det.
Men vi kollade YouTube-klipp och du var inne på att det är en rod.
Jävla idiot, det var inte alls det. Ja, Real Flames, den du. En nära släkting till Real Flames. Ghost Flames.
Ja, den känns som att den finns ju kvar. Ghost Flames
lite, men inte alls på samma sätt som runt 2001-2003.
Hemskt.
Det är liksom flammor då i en liknande kulör som själva lacken kan man säga.
Diskret. Äta flammor. Ja. Skitfult.
Flammor är ju nästan så att man skulle kunna ha med flammor. För det är ju inte många som lackar flammor nu för tiden.
Nej, men Ola Torslund som är bäst i världen på att lacka flammor. Mm. Alltså det där funkar jävligt bra på vissa bilar. Ja. Alltså flammor kommer aldrig bli dött. Det är aldrig otrendigt.
Flammor kan vara lika bra. Det beror helt på vad det sitter på.
Ja.
Verkligen.
Oh.
Ja. En annan grej då.
Ja.
Lambodörrar.
Ja.
På Gud, allt skulle man ha.
Gud, have mercy. Mm. Men vad jag har gått och drömt om lambodörrar på massa olika projekt.
Ja, du hade ju till och med planer för Mörkland ett tag. Att den skulle ha.
Fan vad jag har haft dålig smak i många saker.
Ja, du har lika dålig smak nu, det kommer du inse om några år. Nej, men det skulle folk ha. Folk hade det på att ta med fan allting.
Och de här lambodörrarna var alltid... Alltså, de var ju konstruerade på ett sätt så att de skulle fungera på att bara ersätta vanliga gångjärn.
Ja.
Men på en Contouch så fungerar ju lambodörren på ett helt annat sätt. Det är en annan typ av...
Precis,
Men det innebar att den här konstruktionen med lambodörren, den var ju alltid otroligt svajig.
Ja.
Så att satte du det på en modern Mercel eller något sånt där.
Ja, men det kunde ju folk hade det på en Navigators hade ju folk lambodörrar på den när det var som... Det känns som alla de här tiden, det var början 2000-tal nästan, alla de här trenderna som vi har pratat om fram till nu. En annan grej som jag bara slogs av, det känns som det har dött senaste åren bara.
Aha.
Så här sjuka kambervinklar känns inte som folk kör längre.
Aha.
Eller hur?
Nej.
Men tills för bara några år sedan så var det ganska...
Ja, den japstrenden med toksänkta och kobenta bilar.
Ja. En annan sån grej som också när jag tänkte på det här, att jag skulle försöka komma på olika ämnen eller olika grejer som har försvunnit. Det är de här billiga jättespoilers. Sen var det heller längre. Alltså som gick och köpa liksom på Biltema och alltså de här, du vet vilka jag menar.
Ja, som en flygplansvinge som
man satt
ovanpå. Ja.
Man skruvar fast på bakluckan.
Ja, liksom. Nej, de finns ju inte ens. Borta. Kanske finns några på Hansen Racing på någon gammal dammig hylla där.
Ja,
på enorma lager.
Ja. Matt svart foliering är ju också
iskallt.
Ja, iskallt. Ja. Iskallt. Tack och lov. Det är också en sån här funkade på väldigt få bilar.
Ja. Jag vet att det finns ju folk som beställde dyra lyxbilar i liksom original mattsvart. Man beställde direkt från fabriken.
Ja, men det var väl en sak.
Jo, fast samtidigt, snack om det är ju kapitalförstöring på något sätt.
Ja, ja.
Dyra bilar ska ju liksom vara blanka. Och ska man ha en murdered out bil, min Avalanche jag hade som hade svarta...
Svart vindruta
och svart... Nej, exakt. Där var ju allting bara... liksom, den var ju högblank. Men allt, fanns inte en kromdetalj.
Nej,
utom en batch som satt på bakluckan. Där det sån här LA... Du vet, den klassiska LA-symbolen.
Precis,
den var i krom. Allt annat var svart.
Ja, frambil. Neon under bilen.
Ja, det tror jag kommer komma tillbaka.
Ja, det tror jag också.
Ja.
Kanske.
För den har sån liten inverkan på bilens utseende.
Ja.
Utan den kan bara tillföra en effekt. Så att, och vissa bilar skulle det funka otroligt bra på.
Ja, när vi började bygga customs på framtida elbilar så funkar det ju väldigt bra.
Jo, men tänk dig att du kör i Klaratunneln mitt i natten.
Ja.
Eller upp på liksom Essingeleden. Det är kolmörkt ute. Och så glider upp en DeLorean bredvid dig. Och så lyser den blått.
Ja, just det.
Blått är det bästa ljuset om man ska ha neon under bilen. Man ska ju inte ha sån här blinkande rött. Men liksom att det bara lyser om den under, det skulle se fränt ut.
Ja, men lite. Ja, men den är jag helt övertygad om kommer komma tillbaka. Den behöver bara få liksom lite breathing, andningspaus i några år.
Jag kanske sätter neon under min mörkla, under Hirohata eller Hirohatu-klonen, grön neon. Ja. Och sen sitter jag här om 10 år i podden och ångrar mig djupt. Ja. Och säger, fan!
Ja, så sätter de även på Lambo-dörren och spinners på den. Du, extrema lågprofildäck. Ser man inte heller längre. Nej. När det bara är nästan en sprayad liksom gummi...
Ja, eltejp, två varv.
Precis.
Det ser man inte heller.
Nej. Donkar var du inne på.
Ja, det ser man ju fortfarande i Miami. Liksom. Ja. Knappt det heller.
Nej. Och den sista grejen jag kom på, du kan säkert komma på fler, men kromfälgar, det är ju mer eller mindre borta. Stora kromfälgar. Ja. Det är ju ingen som kör.
Nej, nu är det liksom vossenfälgar.
Ja, ja. Vossen.
Vossen.
Mm. Ah, det var lite snäggig roliga grejer som
jag gillade den här listan. Ja. Det var, men tillbaka till 86.
Ja.
Fast snarare 90-tal.
Ja.
Vet du vad det är dags för nu?
Nej.
Veckans bil.
Oho.
Ibland kan jag känna mig lite schizofren gällande den här hobbyn. Mm. För dels kan ju vi sitta här och raljera och racka ner på våra lyssnare.
Ja.
Och bilar som vi inte gillar. Typ Mustang HT som var på tapeten förra veckan.
Mm. Som du sa, de här bilarna är inte värda att spara. Så har jag för mig. Ordagrant.
Ja. Sen kan vi sitta och vurma för skitfula skitbilar och höja dem till skyarna bara för att de har en historia att berätta. Ja. Eller bara för att de är udda och ovanliga.
Mm.
Så här är ju vi all over the place.
Ja, men det har nog fått lärt sig vid den här
tiden.
Säger man? Ja, tiden.
Det har folk lärt sig vid det här laget.
Ja, laget, ja, just det. Ja.
Men det är ju exakt det här jag tänkte göra nu. Jag tänkte liksom ge mig an en bil som egentligen bara...
Ska du ge dig an? Inte ta dig an.
Är det här det grammatiska avsnittet där vi inte kan prata?
Ja, tydligen. Ja.
Det är på något sätt vårt outtalade... Nu
fallerar allting.
Ja, men nu blev det talfelsessen.
Ja.
Det är ju vår outtalade uppgift. Och det är ingen som har bett oss om det här. Men att sätta strålkastaren på bilarna som Gud glömde. Bilarna som borde få en chans till, eller åtminstone 5 minuter av uppmärksamhet innan de återfaller i glömska.
Mm.
För att jag tänker att under de här 5 minuterna, för att alla har sett en Mustang HT, det är boring.
Mm.
Den blir inte bra i formen om man inte kapar taket och bygger en Thomas Crown Affair replika av den.
Mm.
Hur som helst, jag vill lyfta fram en bil nu som under de här minuterna jag ska prata om den, så kanske det är någon lyssnare där ute som tänker att den är ju skit ball, och så tar man sig an och räddar den. Då har vi gjort vår uppgift. Och jag inledde ju med att prata om New York City. Och jag fortsatte att prata om New York City.
Mm.
Liksom, det blev väldigt mycket av det för mig i mitt huvud den här veckan. Och jag tänkte fortsätta med det.
Mm, snyggt.
Därför att Chrysler New Yorker är som modellprogram helt unikt.
Mm.
De har nämligen släppt 14 generationer.
Oj!
Och i stort sett ingen har varit minnesvärd.
Nej.
Och det här är ju en bedrift.
Ja.
Och det tycker jag ska föräras.
Ja.
Chrysler New Yorker är dessutom bilen som glider förbi utan att någon någonsin vänt sig om efter den.
Mm.
Och dessutom så har de här modellprogrammen varit osedvanligt korta. Alltså man tänker sig att squarebody-skevorna, de höll ut liksom i hur många år som helst.
Ja.
Men en generation 1 för Chrysler New Yorker, den kom 1940 och gick i graven 1942.
Oj.
Och sen var det ett uppehåll, och generation 2 kom 46-48 och generation 3 49-54. Alltså det var korta generationer.
Verkligen.
Generation 4, det var 55-56 och så vidare. 2-3 år, sen var det liksom dags för en ny modell.
Men vad konstigt, för det är dyrt att utveckla en ny modell.
Ja, men det var ungefär som att de aldrig flög.
Nej,
på något sätt.
Men ändå fortsatte.
Ja. Och man tuffade på, och även om flera modeller faktiskt är otroligt balla, så är det ju ingen som gör att man tappar andan.
Nej.
Alltså. Det är som att alla modeller är okej. Okay. Mm. Alltså no more, no less.
Ja.
Men det finns en generation som jag faktiskt aldrig har sett i verkligheten.
Mm.
Och då pratar vi om den tionde generationen. Chrysler New Yorker 5th Avenue Limited Edition. Det är liksom en unicorn. Mellan 79 och 81 så fick man ut blygsamma 74 000 bilar.
Mm.
Det kanske finns
det var inte mycket.
Fem, kanske jag skulle gissa, i Sverige. Mm. Jag vet inte. Men den har något utmärkande som jag verkligen gillar. Till att börja med så krympte den något. Generation 9 mellan 74 till 78, det var ju betraktat som stora slagskepp, typ Lincoln Continental, 5,9 meter långa. Men generation 10 som vi nu ska titta på, den krympte ner till modesta 5,6 meter.
Ja.
Alltså som en liten lätt Lincoln Town Car.
Ja.
Men det som utmärkte 79-erna var framför allt att de blev moderna och sportiga utan att förlora sin svulstiga värdighet.
Mm-hmm.
Det här är lite luddigt kanske.
Mm.
Men tittar man bak så fick de ett enda stort horisontellt baklyse. Helt klart före sin tid.
Mm. Jag vet inte hur sportig den där bilen.
Ja, men framifrån
ja.
Så blev det bättre. För den har liksom en lite vinklad sportig grill och täckta framlysen.
Mm.
Den här har ju någonting.
Det känns väldigt Stephen King i den där bilen, tycker jag.
Det där sa du någonting. Ja. Men liksom,
kolla ännu mer där än den svarta.
Ja,
ja.
Det är otroligt snyggt att plocka bort lamporna fram.
Mm.
Och jag vill att du ska lyssna på den här reklamen. Visst, visst vill man vara i New York när man hör det här? Då?
Introducing the fabulous Chrysler New Yorker. A remarkable design achievement. A luxury car that still looks like a luxury car. Yet with impressive new fuel efficiency. A contemporary New Yorker. With elegant new style. Superb detail.
It's so fabulous.
Chrysler New Yorker for 1979.
Jag vill vara barn igen.
Ja,
fy satan vilken härlig.
Tänk när det här snurrade på tv liksom.
Wow.
New Yorker.
Underbart. Underbart.
Det kanske inte är den bästa veckans bil vi någonsin haft, men det är liksom våran plikt som USA-bilsarkeologer att gräva fram och borsta av fornfynd.
Mm.
Och även om det ibland är liksom en simpel diskborste från stenåldern, allt kan ju inte vara guldsmycken från Egypten.
Nej, precis.
Men en riktigt fin Chrysler New Yorker, det skulle kunna bli en grej.
Ja.
Vet du vad då?
Nej.
Det skulle kunna bli Hansen Racings most outstanding car.
Ja, jävlar ja.
Så har man en riktigt fin sån eller vilken bil som helst så kan man tagga den med hashtaggen Hansenvinnare på Insta och på Facebook, så deltar man automatiskt i Hansen Racings tävling där vi den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se. Så hashtagga Hansen-vinnare på alla dina bilder på Insta och på Facebook. Och vill ni som lyssnar på den här podden också så här, ta ett kliv närmare in i finrummet.
Mm.
Skaka hand, nej, det gör man inte längre, men man gör en coronakram till Niklas som sitter som marknadsdirektör på Hansen Racing. Då kan man liksom kontakta oss eller Niklas och säga jag vill bli jurymedlem, så jag vill hjälpa er att välja ut de här bilarna. 3 stycken varje månad så får den ärofyllda uppgiften att hjälpa Hansen att välja och sålla bland alla bidragen. Det kan man också göra. Det är kul.
Ja, verkligen.
Då får man liksom en inblick i det också.
Ja.
Man kanske vill jobba på Hansen och liksom, det här kan ju vara ett steg att visa framfötterna och liksom komma in i den här sagolika organisationen där inredningen är från 1986.
Ja, just det. Fy satan, det var ett riktigt 80-talsavsnitt.
Ja.
Du, jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om Bilsport AMC.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle ge oss på ett litet knepigt ämne. Nämligen, jag tänkte att vi skulle diskutera vad som krävs för att en bil ska räknas som en entusiastbil. Enligt oss, enligt Bilsport AMC, så är det ganska tydligt vilka kriterier en bil behöver kunna leva upp till för att den ska kunna försäkras då som en entusiastbil. Men jag tänkte att vi kanske borde ställa oss frågan om vi har samma bedömningsgrunder som våra vänner nere i Växjö. Aha. Eller om vi är kanske av en annan åsikt.
Ja, det här är intressant.
Jag började med att mejla Fredrik Johansson. Bara för att liksom reda ut vad de säger. Och han skriver så här: för att teckna en entusiastförsäkring krävs det att bilen är årsmodell 95 och äldre. Det görs ingen skillnad på vad det är för bil, så både en Volvo 940 och en 58 Cheva är välkommen. Det här är ju helt sjukt.
Ja, så skulle inte vi bedöma det. Nej. Men Bilsport MC, de är ju storsinta.
De är storsinta. Sen finns det ju några villkor också. Mm. Och jag tänkte att vi, nu när vi ändå är inne på ämnet, så kan jag lika gärna dra igenom dem också lite snabbt. Han skriver så här då: villkoren kunden ska uppfylla för att inte riskera någon slags nedsättning i ersättning är väldigt enkla. Priset baseras på värdet kunden anger på bilen och sedan årsmodellen. Det kostar med andra ord lika mycket om du är 19 med din första jänk eller om du är 45 och bor i innerstan. Det är ju bra, tycker jag.
På något verkligen.
Sätt. Ja. Maximalt köra 1000 mil per år får man göra då. Då får du nyttja bilen även till jobbet, dagis, brädgården eller låna ut den. Villkoret säger att det ska inte vara den huvudsakliga bruksbilen dock. Och visst kan man som bilintresserad vara jävligt entusiastisk över sin bruksbil. Men det ska inte vara den bilen man kör dygnet runt och året om. Bilen ska vara inlåst nattetid på hemort.
Det är ju vettigt.
Ja, men verkligen. Bilen ska vara inlåst nattetid. Alltså när du kommer hem för kvällen och inte ska köra mer, så låser du in bilen i garaget eller förråd eller maskinhall eller liknande. Carport är inte godkänt. Skulle du åka iväg en kväll till polarna och stanna över natten, semester eller bilträff eller liknande, då har de inget krav på att
den ska vara inlåst.
Att den ska vara inlåst. Och det är ju bra att det finns liksom lite...
finns alltid undantag.
Ja, men precis.
Det är ju som att när man har körförbud på en bil, så får man ju köra till från verkstaden.
Ja, men precis.
Och det är därför man har verkstäder över hela Sverige.
Ja, precis. Nej, men sen så ska det ju finnas en 2 kilos pulversläckare i bilen då. Mm. Och kunden väljer ju själv vart den ska sitta, i skuffen eller i kupén. Undantaget då?
Bilsport MC testade ju brandsläckare. Ja, kan man gå in och kolla på deras hemsida.
Det kan man verkligen.
Det var ganska intressant.
Ja, det var det.
Om man är sugen på sån här liten ny sån här, som släcker genom att äta upp syret, eller om man ska ha en 2 kilos pulversläckare. Det var otroligt
stor skillnad.
Intressant test.
Ja.
Så gå in på bilsportmc.se, nej, bilsportmc.se,
ja, just, precis.
Och klicka på filmer och kolla på när de testar pulversläckare.
Exakt. Sen fanns det då några undantag, och det är bilar som är registrerade som amatörbyggda fordon. De går allt in på vår entusiastförsäkring. Ombyggda bilar, till exempel de som har reggats med dispenskoden T12B, eller fordon som avviker lite väl mycket från original, exempelvis där styling, byggen etc.
Kanske min Jeep Wagoneer kanske faller inom ramen för...
Ja, who knows? Och sen finns det ju lite nyare bilar med. I nuläget så tar ju BMC inte in nya bilar. Men det här kommer bli möjligt i mitten på april. Det vill säga, vi kan försäkra även helt nya bilar. Det här är ingen renodlad entusiastförsäkring, utan en försäkring som baseras på bilens ålder, på föraren, bostadsort och så vidare. Precis som alla andra försäkringsbolag har. Ja, så det var det. Så det var ju ganska tydliga svar från Bilsport MC gällande vad de anser att en entusiastbil är. Men vad tycker du? Kan en Volvo 940 från 95, kan det vara en entusiastbil?
Ja, man sitter ju och kollar. Nu slog jag på här och kollade just så här, årgångarna 93, 94 och 95. Då.
Ja.
Kolla, hittade en Camaro Z28 manuell från 93.
Ja.
Kolla priset.
35 000. Veckans kricktipsar.
Ja, säljes som reparationsobjekt efter nedslag på besiktning med följande anmärkningar: höga avgasvärden, slitna däck och oljeläckage.
Ja, det var inte mycket.
Bilen har körförbud, men ändå.
Ja,
den såg ju
väldigt
otroligt bra ut.
Ja.
Svart med guldfälgar. Det här kan ju någon ta sig an.
Men jag tycker lite så här, om en bil på något sätt har möjlighet att bli en klassiker, för då, det har väl i och för sig alla bilar förr eller senare kanske.
Jo, samtidigt en Volvo 964 från 92, det känns ju inte som en
Nej, men tänk dig den, nej, men tänk dig liksom en T4 då. Det var ju verkligen inget spännande. Alltså nej. Om 100 år så är ju en 964 som du sitter och tittar på nu. Ja. Helt otroligt spännande.
Men tänk om man ser den här. För det här var ju en väldigt fin original med personlig reggplåt. Mm. Men tänk dig att se en sån här i Kalifornien. Ja, med ja. Takräcke. Ja, visst. Lite surfbräde på taket. Mm. Det gör allt. Ja. Då blir det direkt hobbybil. Ja. Entusiastbil.
Ja, det borde lite de ha med här, Bilsport MC. Har du surfbräde på taket för automatiskt en entusiastbil?
Då kan de öka på det till liksom år 2021.
Ja. Men det måste vara en longboard då. Kanske. Ja. Ja. Ja, men det vore ju enkelt att säga att så länge en bil får en att må bra så skulle man i teorin kunna kalla den för en entusiastbil. Men det går inte riktigt att tänka så, för det finns ju en jävla massa idioter där ute som blir glada av att åka runt i liksom en så här Fiat Uno från typ 88 som de har satt sån här ögonfransar på och döpt till Daisy. Du vet vad jag menar. Men det är ju i Bilsport MC:s värld så är ju det en entusiastbil. Så att vi kanske ska kliva ner från våra höga hästar och göra som Bilsport MC.
Vi har aldrig suttit på speciellt höga hästar. Nej. Vi har suttit på ganska halta hästar.
Halta lite. Svaret ligger nog hos betraktaren när det gäller vad som är en entusiastbil eller inte.
Kul. Mm. Och för nu börjar...
Nu börjar det bli dags att jobba på riktigt.
Vill man köpa en USA-bil, man tycker att fan, den här podden är kul, jag har börjat förstå varför USA-bilar är så fränt. Mm. Därför att USA-bilar har själ och hjärta. Mm. Och är man då sugen, men man kanske vill ha en fin vardagsbil, SUV eller en yrkespickis till firman, så kan man då kontakta Stefan Ernryd på Ernryd Cars på 08 30 20 40 och hälsa från oss.
Kan man göra.
Och han tar ju in era inbytesbilar också såklart. Och sen måste vi ju nämna Gasoline Magazine, Sveriges absolut bästa tidskrift om man gillar USA-bilar.
Ja.
Eller entusiastbilar.
Ja, verkligen. Jag snackade med Peter igår. Ja. Lite längre fram här i podden så ska jag har fått en liten uppgift. Vi ska prata om en grej som de ska skriva om i Bilsport MC. Ah. Eller förlåt, i Bilsport MC. I Gasoline. Ah. Som lät väldigt spännande. Men det får jag återkomma om.
Som är kopplat till Bilsport MC?
Nej, jag har ingenting med Bilsport MC.
Nej, okej. Men gå in på Gaslins Facebook och håll dig ajour med hobbyn. För där kommer vi också kunna se om det är så att vi får till våran bilträff den 22 maj i Skokloster.
Precis.
10-15. Eller om det bara blir den 25 september i år i Skokloster 10-15.
Tiden får utvisa. Nästa vecka så tänkte jag att vi kanske ska podda från ditt garage.
Varför det?
Därför att det är onsdag och då brukar vi vanligtvis podda. Och på onsdag kommer min hoj.
Ah, du tänker så.
Ja, jag tänker att man kan slå två flugor i en smäll. Ah. Vad tror du om det?
Jag tror att det blir en utmaning att få till ett bra ljud. Mm. Men det kommer vara värt det.
Nej, men vi tar de här stormickarna och sätter oss i en bil bara.
Ja just det, vi kan sitta i bilen utanför. Jag kan sitta i min Crown Victoria.
Ja, kan vi göra.
Mm. Jag ska säga också att det är tre lyssnare som har hört av sig till mig via mail och sagt att de vill köpa min Crown Victoria.
Ja, det är lite roligt.
Och det här är ju jobbigt för mig eftersom jag alltid är benägen att sälja saker vidare. Mm. Men jag älskar den här Crown Victoria. Mm. Alltså den är magisk.
Jag såg den nu i morse för
den är
gången.
Så jävla tight. Mm. Jämför man med min, alltså det är de här lågmilade. Det känns som att den här kommer gå för alltid. Så känns det. Den är liksom fast i hullet, om man säger så. Och sen så, du vet, känslan när man ligger i, liksom du har de här klickljuden i rattväxeln, så även den är så tajt. Man kan ha sladdriga Crown Victorias. Den här liksom är...